Vi ska läsa ett ord i första Timoteusbrevets andra kapitel. Första Tim 2, 5-7 verserna. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som gav sig själv till löse för alla, vittnesbördet när tiden var inne. Och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel. Jag talar sanning, jag ljuger inte, en lärare för hedningarna i tro och sanning. Jag har talat en del det här ashramet om faran av att vi minskar ner Gud och att vi så att säga nöjer oss med ett fragment av den verkliga kunskapen och upphöjer det till hela kunskap. Ty när vi talar om teologi, läran om vem Gud är, så rör vi oss ju alltid med oändliga begrepp. Och vår kunskap är alltid ett styckverk. Ett alldeles katastrofalt styckverk egentligen. Vi vet så lite av den stora verkligheten att vi varje gång vi öppnar munnen borde besinna att det jag nu ska meddela, det är så lite att det kanske kommer en dag i himlen då jag tänker tillbaka på det jag sa och tänkte, hur kunde jag vara så säker? När jag stod där och pratade. Nu är det så här att för att vi ska kunna förstå, vi som är så begränsade som vi är, för att vi ska kunna förstå något av det obegränsade, så använder skriften ofta liknelser. Vi får bilder. Och på det sättet hämtas ju den himmelska oändligheten ner i den jordiska begränsningen. Det himmelska liknas vid något som vi är vana vid på jorden. Och så är det med Jesu verk och person. Det ställs fram inför oss, Jesu verk alltså, som ja, i liknelser. För att vi ska kunna begripa något av det han har gjort. Och här möter vi en sådan liknelse. Jesus Kristus är förmedlaren. Eller som det stod bättre faktiskt i den gamla översättningen, han är medlare mellan Gud och människor. När tillkallar man en medlare? Ja, tanken går ju till fackliga förhandlingar eller till andra situationer där konflikt råder. Bosnien är fullt av medlare. De har väl hittills inte haft någon sådär strålande framgång, men de gör vad de kan. Och i Mellanöstern är vi vana vid att det dyker upp medlare då och då. Kanske också där med ganska begränsad förmåga att uträtta det de strävar efter. En medlare stiftar fred mellan två parter som befinner sig i konflikt. Det råder en konflikt, eller har rått en konflikt, mellan Gud och människor. Och det är ju en lite ovanlig konflikt måste vi säga, därför att i den här konflikten har ena parten 100% fel och den andra 100% rätt. Den ena har burit sig svinaktigt åt och den andra har burit sig rättfärdigt åt. Och märkligt nog är det han som har burit sig rättfärdigt åt och som inte har någon skuld som tar initiativet till försoning. Han sänder en medlare. En medlare, vad är det han ska göra då? Som de båda, så att säga, stridande parterna inte kan göra själva. Ja, han ska på något sätt fullt ut representera den första parten inför den andra och den andra parten inför den första. Och det betyder alltså att Han ska kunna byta sida. Medlaren ska vara opartisk. Han ska föra fram den ena partens alla önskemål till den andra parten. Och han ska kunna föra fram den andra partens alla önskemål till den första parten. Det var ju därför Sten Andersson misslyckades. Han sparkade på Israel och pussade Arafat. Han var inte opartisk. Han vann inget förtroende hos judarna. Därför att han förde inte fram judarnas önskemål till araberna. Bara arabernas önskemål till judarna. Och den gubben går inte. Så det fungerar aldrig. Utan om han skulle ha varit en medlare och om han skulle ha lyckats, skulle han fullt ut ha framfört arabernas önskemål till judarna, men lika fullt ut judarnas önskemål till araberna. Om man väljer sida från början så är man ingen medlare. Nu är det ju också så att om man fullt ut framför den ena partens önskemål till den andra parten, så kan det ju hända, eftersom det nu är en konflikt, det handlar om att man av den andra parten blir bedömd och behandlad som om man var partisk. Därför att inför varje part måste man ju företräda motståndarens intressen. Och därför är det ju så här att det är kanske inte alltid så roligt att vara medlare. Man blir ju behandlad så lätt med fiendskap från båda parter. Båda parter står där till sist och ropar ut med domaren. Vi ska anknyta till fotbolls-VM. Så det är ju inte så säkert att varken den ena eller den andra parten pussar medlaren. Utan båda kanske till sist behandlar medlaren illa. Och det är ju en märklig bild det här av Jesu försoningsverk. Han företräder fullt ut Gud bland människor och människor inför Gud. Vi ska gå till ett par texter i Gamla testamentet. Första Samuelsbokens andra kapitel. Där möter vi den gamle prästen Eli. Man blir aldrig pensionerad i Guds rike, brukar vi säga, men han har i alla fall blivit det. Och det är ju numera Elis söner som, så att säga, sköter gudstjänstverksamheten i Silo, en stad på Västbanken. Och de missköter sin uppgift på det grövsta. Och då finner sig Eli till sist föranlåten att förmana dem. Och då säger han så här, 24 och 25 verserna, första Samuelsboken 2. Inte så, mina söner. Det rykte jag hör vara allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, ty Herren ville döda dem. Vem ska kunna medla mellan Gud och människa? Vem ska kunna vara opartisk? Ja, det framstår ju i gamla förbundets tid som en omöjlig fråga. För Gud är visserligen inget omöjligt, men människor kan ibland tycka att det borde vara så. Och det tycker också till sist Jobb när han sitter i askan och blir allt argare och argare på Gud. Jobbs 9:e kapitel och 30:e vers. Där tycker han att det är lite svårt för honom att gå till rätta med Gud, även om han skulle ha rätt. Och då utbrister han i denna klagosång, Job 9:30. Om jag än tvättar mig i snö och renar mina händer med lutsalt, så skall du dock sänka mig ned i pölen, så att mina kläder måste äcklas vid mig. Ty han är ej min like, så att jag vågar svara honom, ej en sådan att vi kan gå till doms med varandra. Ingen skiljedomare finns mellan oss, ingen som har myndighet över oss båda. Må han bara vända bort ifrån mig sitt ris, och må fruktan för honom mig förskräcka mig. Då ska jag tala utan att rädas för honom, till jag vet med mig själv att jag inte är en sådan. Ja, han vet med sig att han inte är orättfärdig så till den grad att han förtjänade det öde som drabbar honom. Men han säger det, att det finns ju ingen domstol att gå till. Det finns ingen som kan vara skiljedomare mellan oss båda. Ingen som kan döma Gud skyldig och återrätta med honom. Han har övermakten. Om jag tvättar mig i snö och renar mina händer i lutsalt, så kan han ändå sänka mig ned i pölen. Det är ju också en bild så god som någon. Nå, det verkar alltså under gamla förbundets tid som att någon skiljedomare mellan Gud och människa, någon som kan medla i konflikten, så att säga, det går inte att uppleva. Men jo, visst gör det det. Gud låter sin son bli människa. Och plötsligt står han där och är Guds son inför människor, och människosonen inför Gud. Det är väl fantastiskt. Det låter lite vanvördigt att säga det, men vilken fiffig idé. Nå, vad händer då? Jo, han får representera Gud inför människor, och människor inför Gud. Och det är då det visar sig att det finns en konflikt på gång. Ty båda parter behandlar nu medlaren så som båda parter egentligen skulle velat behandla sin motpart. Han får bära Guds vrede på människor, men han får också bära människors vrede på Gud. Och det är ju ganska lustigt det här, att vi har så lätt för att både predika och säga det, att ja visst, Jesus bar all Guds vrede över synd. Men vi har ju betydligt svårare att erkänna att han också bär vår vrede mot Gud. Vi har ju ingen vrede. Åh, vi är ju så snälla. Människan är ju innerst inne god, eller hur? Och ändå är det ju verkligen ett skådespel, ett drama, där människans hat emot Gud blommar ut. Och där vi får, så att säga, säga med Paulus: köttets sinnelag är fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Job är ju en ovanligt ärlig figur, brukar jag säga. Det är ganska sällan man i själavård träffar sådana som Job, som kan uttrycka sig i så nästan drypande bilder som han gör här. Om jag tvättar mig i snö och renar mina händer med lutsalt, så skall du dock sänka mig ned i pölen så att mina kläder måste äcklas vid mig. När sa du så senast? Nej, du har ju aldrig känt det som jobb, eller hur? Och vi är så snabba med att förneka att livets smärta ibland kan väcka vrede mot Gud. Och ändå är det ju Golgata-dramats poäng. Jesus ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Men Jesaja säger ju också: föraktad var han och övergiven av människor. Gud får lämna sin vrede mot människans synd till människan Jesus Kristus. Och människan får, om uttrycket tillåts mig, avreagera sin vrede på Gud Fadern genom att korsfästa hans son. Det finns en hemlighet i det här, och det är detta att vrede är inte någonting som dunstar bort av sig själv. Den måste tas över av någon annan. Den måste bäras bort av någon. Och här laddas nu all vrede ut på ett sådant sätt att Paulus efteråt kan säga, som han säger i Romarbrevet 5:1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Ja, här är det inte meningen att vi ska tänka på frid i form av frånvaro av oro eller frånvaro av ångest. Utan det Paulus vill tala om för oss här, det är att nu råder det ett fredstillstånd där det förut rådde en konflikt. Att det fredstillståndet ibland kan återspegla sig i vårt känsloliv, det är vi ju naturligtvis mycket tacksamma för. Men det betyder inte att den kristne obligatoriskt måste gå omkring och vara lugn som en filbunke. Den kristne får aldrig känna någon oro och får aldrig ha någon ångest. Vi kan också titta i Kolosserbrevet, 1:18. Där heter de Jesus så här: och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Stifta fred. Det är ju som regel så i en konflikt att man har mycket lättare för att se motpartens, vad ska vi säga, vrede än sin egen. Själv har man ju bara rätt. Men du vet, grannen, han är ju inte klok. Du tog ju bort häcken emellan era tomter därför att du tyckte att den var ful. Och det var den ju. Sen går grannen i taket, och det beror ju på att han är nervös. Men vi behöver kanske se det här med hur vi som människor hanterar den besvikelse på Gud som finns i varje krissituation, i varje smärta som kommer in i våra liv. Ty om varje smärta kan man ju säga så här, att den kunde ju Gud ha förhindrat. Varje smärta har han på något sätt tillåtit, om han så inte aktivt har planlagt den, så har han dock tillåtit den. Och varje besvikelse som drabbar dig i livet blir ju därmed också automatiskt en besvikelse på Gud. Liknelsen om de två sönerna, som vi brukar kalla för liknelsen om den förlorade sonen, det är ju egentligen en berättelse om två helt olika sätt att hantera fiendskapen mot Gud. Den som finns i vår kötsliga natur hos varenda en av oss. Och lillebror som sticker hemifrån, han är ärlig i sin fiendskap. Han smyger inte med den, han lever ut den. Men storebror som går kvar hemma och hela tiden mumlar för sig själv att ja, han lever upp sin fars egendom med horor. Underförstått, det skulle jag också ha velat göra. Han har en fiendskap mot Gud, men han gömmer undan den. Han förnekar den. Och det är ju hemmasonen som står modell för dem som till sist i religiöst raseri dödar Jesus för att han säger sig vara Messias. Det är ju hemmasonen som ser så lugn och glad och nöjd och belåten ut. Ända tills lillebror kommer hem och pappa slaktar gödkalven. Då smäller han av. Därför att då kan han inte längre förneka inför sig själv hur besviken han är på fadern över att han aldrig ens har fått en killing. Och varför fick han inte den killingen då? Jo, därför att fadern måste på något sätt driva också sin hemmavarande son fram till den punkten där han ser och förstår att han kanske har gömt undan mer besvikelse än han vet på sin fader. I all den gemytliga samvaro som far och son har där hemma på gården. Vi har ett behov ibland av att få avbörda oss också en besvikelse på Gud. En kvinna kom fram i en förbönsgudstjänst som vi hade i ett ashram för en del år sedan. Och berättade helt kort att hon hade lidit av många depressioner i sitt liv. Och så småningom förstått att dessa depressioner hade med en speciell person att göra. Och hon hade så att säga förlikat sig med den personen och förlåtit den personen och kände sig rätt så färdig med denna sin nära anhörige. Men så sa hon, det konstiga är att jag blir deprimerad ibland ändå. Och vi stod tysta tillsammans, hon och jag, en liten stund, och så sa jag till henne, jag känner att jag vill be så här, att Gud ska ge dig hjälpen att försonas med ditt liv. Att du ska få hjälp att försonas med att ditt liv blev som det blev. För en rätt stor del av hennes liv låg redan bakom henne. Och vi bad så, och hon gick och satte sig. Och något halvår senare så kom det ett brev där hon berättade om hur hon gråtit och gråtit och gråtit efter den bönen. Och hur hon allt mer under det tårflödet hade sett att det var inte bara den här nära anhöriga som vreden gällde. Det var inte bara med en människa som hon behövde försonas, utan Gud som hon alltid hade sett som sin hjälp, sin bundsförvant. Honom som hade burit henne genom så mycket och genom allt. Mot honom hade hon en överraskande fond av vred. Och livet blev mycket ljusare för henne. Sen hon hade följt det råd som Paulus ger i andra Korintierbrevet 5. Och som han ju faktiskt skriver till troende kristna. 20:e versen. Andra Korinthierbrevet 5:20. Jag är alltså Kristi sändebud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Herre, så vill vi vända oss till dig. Alla vi hemmasöner och hemmadöttrar. Vi som sett så lite av de djupa schakten i vårt eget inre. Vi som känner oss själva så dåligt. Och kanske bara har sett oss i en mycket ytlig spegel. Det är en trygghet, Herre, att du utransakar oss varje dag. Därför att du vet vad vi har gömt undan. Du vet vad vi har grävt ner. Herre, vi älskar ju dig. Och vi vill älska dig. Vi har en sån längtan efter att få finnas i din närhet. Att få glädjas i ditt ljus. Att få ta emot den nåd som är verkligen ny varje morgon. Den barmhärtighet som ständigt flödar. Och just därför, Herre, har vi ju så kolossalt lätt att gömma undan besvikelser som också handlar om dig. Vi vill ju inte ha dem. Vi vill ju inte att det skulle vara så. Vi vill ju inte kännas vid dem. Du är ju vår himmelske far. Och istället för att vi går fram inför nådens tron frimodigt för att få nåd och hjälp i rätt tid, så skyndar vi oss att gömma undan så mycket som du ändå ser. Herre, vi vill tänka igenom våra liv och de besvikelser som drabbat oss. Och som vi kanske till dags dato bara identifierat med människor. Han svek mig. Hon övergav mig. Han lurade mig. De utnyttjade mig. Och kanske har vi tänkt så mycket på människor i sammanhanget, Herre. Att vi på något sätt just därmed lyckats dölja för oss själva. Att det faktiskt hann att flimra förbi en liten tanke i våra hjärtan. Herre, varför hindrade du honom inte? Varför tog det så lång tid innan jag kom på fötter igen? Herre, vi tänker på den här stora skaran som står utanför Pilatus palats och vrålar taktfast. Korsfäst, korsfäst, korsfäst. Och vi har ju sett på TV hur lätt det är att få en skara människor att bete sig så där. Och vi tänker ju gärna att jag hade jag varit med så skulle jag inte stått där och ropat. Hur kan vi veta det, Herre? Hur kan vi veta det? Herre, vi ber dig att du denna morgon lyfter av oss många gamla bördor. Bördor som vi blivit så vana vid att bära att vi inte märker dem längre. Inte annat än på skavsåret under bördan. Hjälp oss, Herre, att försonas med dig. Vi förstår ju inte allt. Men vi behöver ändå inte förneka att vi ibland kan drabbas av vrede emot dig. Besvikelse på dig. Herre, upprätta oss. Du som har ställt dig inför människor, Jesus Kristus. Och låtit all mänsklig vrede drabba dig. En enda är medlare mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus. Herre, vi lovar dig. Amen.